Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. William Eriksson heter jag, sitter inte tillsammans med dig Stefan Wahlberg idag i studion. Vi är på olika platser i världen som vi har varit den senaste tiden. Hur står det till?
Ja, men det är väl bra. Jag sitter och tittar på solskenet i Roslagen i bästa välmåga, och parallellt med det tittar jag lite grann på faktiskt mina små investeringar i aktier här och noterar att jag faktiskt har tjänat några kronor på SAS-aktien som jag investerade i för några dagar sedan, och det låter ju närmast som man borde sätta mig på psykiatrisk klinik. Jag köpte 3 500 SAS-aktier häromdagen. Precis som Greta Thunberg för övrigt. Men mitt syfte var inte att få komma och ha ett inlägg på bolagsstämman, utan helt enkelt att se vad som händer, eftersom jag tror inte att det här juridiska sista ordet är sagt i den här något märkliga och väldigt uppmärksammade rekonstruktionen. Så att jag tänkte att det kan vara kul att ha lite aktier. Så jag köpte 3 500 aktier ungefär häromdagen. För några år sedan skulle de varit värda ungefär kanske en drygt kvarts miljon. När jag köpte dem så kostade de 100 kronor. Och nu står de i 104 kronor i talande stund, som är torsdag eftermiddag. Så att
vad sa du, står de i 104 kronor?
Ja, alltså jag har exakt 3389 aktier i SAS som jag köpte.
Ja, jag förstår. Jag trodde du menade att de stod i 104 kronor styck.
Nej,
då har de ju ökat i värde från den här kvarts miljonen du snackade.
Nej, det kan man säga. De står i 0,03 kronor styck. Så att de har tappat ett extremt stort värde. Nej, jag gjorde jämförelsen bara med att säga, för några år sedan så skulle de varit värda ungefär en kvarts miljon. Men idag är de värda då 104 kronor, den mängden aktier. Men jag tycker det ska bli intressant att se vad händer. Vart kommer det här ta vägen när det gäller rekonstruktionen? Vad ska man göra med de aktieägare som finns idag? Och vi kommer sannolikt tvångsinlösas på något sätt. Men det ska bli spännande att se om det möjligtvis är så att det kan finnas någon intressant juridisk abrovink på detta. Jag lovar i så fall att återkomma.
När jag var liten så sa min mormor att det finns ingen tryggare investering än Telia. Det är en folkaktie, och de här några få aktierna jag köper till dig för östadspresent nu kommer du att kunna leva gott på. Så är inte fallet, kan jag tala om. Jag jobbar hårt än idag och de är nog värda typ mindre än vad de var då. Men det är så med de här folkaktierna. Det funkar inte alltid.
Nej, men idag, alltså, nu ska vi inte ge aktietips här, men alltså, Saab till exempel, det behövde man inte vara docent i finansiella investeringar för att förstå att försvarsindustrin sannolikt skulle gå uppåt. Men alltså, Saab går ju väldigt bra för att ha ett svenskt försvarsindustriföretag. Nu släpper vi nog börsen. Jag tyckte bara att det var en liten rolig grej, för jag har just skärmen framför mig här uppe med hur det går för, ja, då bland annat SAS-aktien.
Du är inte bara en early adopter när det kommer till AI, du också en, ligger framkant när det gäller daytrading.
Ja, ska inte överdriva, men det...
Jag har en sån här välvd dataskärm också som ligger liksom på, så att du kan ha flera börser samtidigt.
Nej, jag har visserligen lite smått och gott på både Kanada och USA och Frankrike här, ser jag också, men det är mer en hobby än någonting annat.
Okej, jag köper det. Du, när vi spelar in idag så skriver vi onsdagen den 20-torsdagen den 21 mars faktiskt. Och i morse så presenterade undersökningsföretaget Universum den här studien som de kommer med varje år, där man har gjort undersökningar bland juriststudenter och andra studenter också, men vi är mest intresserade av juriststudenterna. Och i år då kan jag konstatera att drömarbetsplatsen för landets juriststudenter är advokatbyrån Mannheimer Swartling. De senaste åren så har ju den här listan toppats av Domstolsverket. Jag tror även Åklagarmyndigheten faktiskt har vunnit, men topprankats på den här listan. Men nu är vi alltså tillbaka i läget där det är en stor affärsjuridisk byrå som är juriststudenternas drömarbetsplats. Det finns ju några intressanta slutsatser man kan dra av det här. Universum säger att man ser ett trendbrott som bland juriststudenterna som det senaste året visat stort intresse för domstolar och myndigheter och sjunkande entusiasm för traditionella byråer. Men nu verkar vindarna vända och byråerna blir heta igen, säger Emil Adén som är Sverigechef på Universum. Vad tror du det finns förklaring till det här, Stefan?
Ja, tiderna förändras om man ska vara krass och inte kan ge något bättre svar på frågan. Men jag noterar faktiskt att det är lite intressant att man till att börja med väljer just MSA och inte någon av de andra stora drakarna i affärsjuridiska sammanhang, till exempel Vinge. Möjligtvis indikerar att man så att säga nämner det namn som är top of mind och inte egentligen har en insikt om att det skulle vara ett bättre arbetssituation på just MSA i förhållande till exempelvis Vinge. Med detta icke sagt att jag tycker att den ena eller den andra byrån är bättre, men jag tycker ändå att det är intressant att man då, det är den byrå som onekligen ligger väldigt högt upp i ens medvetande. Den andra saken jag noterar är att det faktiskt är så att de här unga människorna som studerar till jurister numera har en uppfattning om att det är viktigare med den inkomst som man får. Jag ser att Universum frågar ju då de här studenterna om de fem mest attraktiva egenskaperna när man väljer en framtida arbetsgivare, och då svarar 64% att det ska vara inkomsten, medan 52% svarar på goda framtidsutsikter och 50% svarar inspirerande syfte. Och det där är lite intressant eftersom unga människor ju ofta har en ganska ideell inställning till världen och till sin omgivning, och många gånger vill både förändra och göra någonting som man uppfattar som objektivt gott och så vidare. Men här tycker man då att det här inspirerande syftet med ens arbete är underordnat den inkomst som man får. Och det stämmer ju till viss eftertanke, eller i varje fall till viss diskussionsunderlag, att det faktiskt förhåller sig på det viset. Det vill säga, om man tidigare i varje fall inbillade sig att man kunde göra stor förändring i världen till det bättre genom att arbeta vid till exempel myndigheter eller som åklagare eller som domare, vad det nu må vara, eller vid utrikesdepartementet, så tycker man nu att det är viktigare att få arbeta då med affärsjuridik och pengar och för den delen tjäna så mycket som möjligt själv.
Ja, jag tycker Universum har också frågat studenterna här vad de förväntar sig att få i ingångslön när de börjar jobba. Och då ser man att ingångslönen här som de förväntar sig har sjunkit med nästan 3% sen förra året, från 37 500 knappt till 36 300 drygt. Det tycker jag är ganska modest någonstans ändå, för om man tittar på vilken lön man har som exempelvis åklagaraspirant, eller man tittar på en notarielön och sådär, och sen så tänker man att okej, det är det jag kan förvänta mig inom den offentliga sektorn, vad skulle jag då kunna förvänta mig inom den privata sektorn om jag går till byrå eller till något stort bolag eller sådär, då låter inte 36 och 3 så här jättemycket. Det tror jag de flesta nog kan få faktiskt.
Ja, är inte säga, arbetsbristen större än så ju i branschen idag, så att man kan kräva mer. Det, jag blev också lite förvånad över den så att säga, accepterade lönenivån, även om det är inte dåligt för en nyexaminerad ung människa att komma ut och få 38 000 i månaden. Det är det faktiskt inte. Även om det är en akademisk utbildning av längre karaktär som så att säga, ligger till grund för anställningen. Men det är ju trots allt unga människor som saknar erfarenhet av livet och av arbetslivet, och det är ofta det som ger den stora utväxlingen i framtiden på vilka löner och vilka lönenivåer man når.
Så är det. Om vi släpper juriststudenterna, Stefan, som är en framtiden. Det är framtiden. Absolut. I den här branschen. Och så flyttar vi till nutiden. Så är det så att jag har gjort en intervju med en professor som du känner mycket väl till, och som jag tror många känner mycket väl till. Han heter Christian Dahlman. Han är inte bara professor, han är faktiskt poddare också. Du har flera gånger uppmärksammat hans podd som heter Öppet fall, som jag tycker att man kan lyssna på. Den är väldigt bra så där. Han har nu i en så kallad festskrift, vilket är ett roligt ord bara i sig, men vi behöver inte bena ut det vidare. Det är en typ av skrift som innehåller bidrag från olika forskare, ofta som man tillägnar en annan forskare som kanske går i pension eller någonting annat så där. Så har han skrivit en text som handlar om det så kallade balkongfallet, som är ett väldigt uppmärksammat och får man säga etablerat praxisfall från Högsta domstolen, där Högsta domstolen, som jag tolkar Christian Dahlman åtminstone, påstår att man har gett vägledning när det kommer till bevisvärdering i brottmål. Man har liksom tagit fram en modell för hur den ska göras, men då säger Christian Dahlman i den här texten och i en intervju med Dagens Juridik att det här är ingen metod. Det är ingen metod för bevisvärdering som Högsta domstolen presenterar i det här avgörandet, utan det är bara en ordningsföljd. Han säger att en metod handlar om att man ska få hjälp i sitt tänkande när man värderar bevisning, men det får man inte av det här mycket uppmärksammade prejudikatet. Stefan, det här är ju en rätt frän kritik, får man väl lov att säga, från Christian Dahlman. Tror att den kan få några följdverkningar, det han säger?
Ja, alltså det tror jag bara. Det att en sån som Christian Dahlman, som har ägnat en stor del av sitt akademiska liv åt att forska på just frågor kring bevisvärdering och vikten av att göra det på ett korrekt sätt, påstår att Högsta domstolen här har gått snett är onekligen intressant. Om man lite tillspetsat ska säga någonting, så kan man skämta om den gamla skylten som där har suttit på Högsta domstolens kansli en gång i tiden, där det stod att paragraf 1, först Högsta domstolen har alltid rätt, och paragraf 2 sa att om Högsta domstolen har fel så inträder automatiskt paragraf 1. Och så har det varit många gånger att HD och för den delen HFD har varit sista instans, och även om de har fel så har de så att säga rätt. Men här kommer nu en gammal professor och säger att både den metod som presenteras haltar rejält, och att om man får tolka Christian Dahlmans slutsatser här i den här skriften, så lämnar han också utrymme för en tredje alternativ hypotes i det här balkongärendet, som utifrån vad han skriver där då överhuvudtaget inte har prövats av Högsta domstolen, vilket då är naturligtvis skulle utifrån Christian Dahlmans synsätt var otroligt allvarligt att HD inte har prövat en alternativ hypotes som faktiskt då skulle kunna ha lett till en annan utgång utav målet. Och det är klart att Christian Dahlman är inte vem som helst i det här, utan han är faktiskt i Sverige en av de mer framstående när det gäller forskning kring bevisvärdering. Sen sätter han ju fingret inte bara på att metoden som sådan utifrån hans synsätt skulle kunna ifrågasättas, utan han sätter ju också fingret på att bevisfrågor som sådana är mindre lämpliga i Högsta domstolens prejudicerande roll, och att det faktiskt är väldigt knepigt att slå fast någonting som har med bevisvärdering eller det man påstår sig ha hittat, nämligen en metod för bevisvärdering, när den då i de individuella fallen är svår att tillämpa och framförallt kanske svår att avgöra när den är lämplig och när den är olämplig att tillämpa.
Det jag tycker är intressant med det här är att Christian Dahlman, dels så säger han ju att det är ingen metod, och sen så liksom i sin text här så presenterar han hur Högsta domstolen har föreslagit att man ska göra det, och så säger han att han har tittat på ungefär 200 tingsrättsdomar där man refererar i någonstans i domen till det här så kallade balkongmålet och så copy-pastar man mer eller mindre in text som andra domare har använt sig av tidigare i andra domar. Och sen så säger han att även om man så att säga säger sig använda sig av den här metoden så går den inte att använda rakt genom domen. Han menar då att det är ingen som så att säga använder sig av den här metoden. Och då slås jag lite av det här. Tror du, vi har pratat så många gånger om att varför skulle jurister vara bättre på att värdera bevis än någon annan? Alltså att plugga juridik går inte ut på att man ska lära sig bli duktig på att värdera bevisning. Kan det vara så att man copy-pastar in det här korta referatet om att HD har i dom XX sagt att man ska göra si och så för att liksom skapa legitimitet för sin egen bevisvärdering?
Alltså du lyfter ju en fråga som är, ska säga, extremt känslig och kanske överhuvudtaget inte omdiskuterad i det svenska rättslivet, därför att vi utgår ifrån normalt att högsta domstolens prejudikat har samma kraft och ska ha samma kraft som till exempel ett uttryckligt lagstöd eller någonting annat som har den kraft som kan då åberopas även utav underrätterna för att komma till en viss slutsats. Och det kanske ibland är så att de här NJA-erna som det så fint heter, alltså de här avgörandena ifrån högsta domstolen som åberopas friskt i både tings- och hovrätternas domar, ibland används lite för slentrianmässigt och ibland används på det sätt som du kanske då också pekar på här, nämligen för att i princip så att säga, inom citationstecken friskriva sig från om det nu skulle vara något fel på den här domen, så har vi åtminstone gjort felet på samma sätt som högsta domstolen gjorde det. Och det här tror jag man kan diskutera om de här NJA:erna egentligen i alla avseenden inte bara kan utan också bör tillmätas den betydelse som de faktiskt har idag i Sverige. Men alltså, det är ju ingen som för den diskussionen, utan HD:s prejudikatsroll tas på allra största allvar. Och sen ibland när man pratar inte minst med justitieråd så säger de ju själva att ja, det får ju avgöras från fall till fall och det är trots allt bara fråga om vägledande avgöranden som vi kommer med och inte tvingande och så vidare. Och i andra änden har du då de ordinarie domarna, eller alla domare ska vi säga, som dessutom har avlagt en vittnesed om att de samvetsgrant och efter bästa egen förmåga ska avgöra målen, vilket innebär att man inte kan förlita sig eller kanske luta sig allt för mycket heller mot ett prejudikat. Om det som i det här fallet då handlar inte om en rättsfråga och inte ens om en bevisfråga utan om någonting som högsta domstolen kallar för en metod för bevisvärdering, så blir det naturligtvis ännu mer knepigt, inte minst med tanke på att vi har en princip om fri bevisföring och fri bevisprövning i svensk rätt. Och sätter man det i den praktiska kontexten så vet alla att det kommer att mynna ut i det som du alldeles nyss nämnde, nämligen en sannolikhetsbedömning. Och där tror jag inte att varken jurister generellt eller inte heller domare på något sätt är bättre på att göra sannolikhetskalkyler som då till syvende och sist ska uppnå kravet i brottmål på bortom rimligt tvivel.
Men du, nu har vi pratat om Christian Dahlmans kritik här, men det ska väl ändå nämnas att han lanserar ju, eller har ju sedan tidigare lanserat en annan typ av bevisvärderingsmetod som han har skrivit böcker om och sådär. Kan det finnas en möjlighet att han är lite biased här också? Jag menar, han står ju på en helt annan sida än HD, det kanske är värt att nämna i alla fall.
Ja, i högsta grad. Alltså att Christian Dahlman har en stark förkärlek för den här Bayes-teori till exempel i teorem heter det, va? I bevishänseende. Det har han ju öppet lanserat och skrivit andra vetenskapliga artiklar kring. Och det blir ju intressant därför att HD:s modell här som man lanserar i domen, den är ju betydligt mer, alltså, vad ska vi säga, den är betydligt enklare och det behöver inte vara något fel med enkelhet, tvärtom, det kan vara mycket bra, men en trestegsmodell som utifrån domen beskrivs på ett sätt som gör att egentligen, och det är väl jättebra att även utomstående kan förstå vad Högsta domstolen faktiskt menar med den här trestegsmodellen. Den inrymmer ju inte någon form av egentlig bevisvärdering utan utgör just bara en metod eller en modell för hur bevisvärdering ska göras och i vilken ordning rent kronologiskt den bör göras. Och det är väl det som jag förstår att Christian Dahlman värjer sig emot rätt mycket, att det här är egentligen inte en metod för bevisvärdering utan det är snarare en modell för hur bevisvärdering kan genomföras i en mer teknisk mening, va?
Hoppas att det här kan väcka lite debatt. Jag är ju rätt sportintresserad och då brukar man prata om att det var länge sedan det fanns en diskussion exempelvis inom svensk fotboll kring hur Sverige vill och ska spela fotboll både på landslags- och klubbnivå. Kanske kan vi få till en sån diskussion inom den här lilla juristsfären om hur ska bevisning värderas. Det vore ju spännande. Jag tror att det kan vara rätt utvecklande för många också.
Om man ska säga någonting om balkongmålet så är det ju intressant därför att det är... Ja, men till att börja med så var det både Stefan Lindskog och dåvarande ordföranden och chefen för Högsta domstolen och Martin Borg-Ek som ju var en av de främre straffrättarna vid Högsta domstolen som justitieråd som så att säga, höll i den här domen och ansåg att vi skulle lyfta ett bevismål till avgörande i Högsta domstolen just för att det finns en stark efterfrågan kring det i en rent praktisk mening hos underrätterna. Och det pekar ju även Christian Dahlman på i slutet på sin artikel att det finns ett väldigt stort sug och en stor hunger och törst efter prejudikat när det gäller just bevisvärderingar och att HD kanske borde lyfta den typen av frågor lite oftare, men att man enligt Dahlman då borde göra på ett annat plan och på ett annat sätt. Till syvende och sist kan man också nämna om det här balkongmålet att det på en helt annan nivå var intressant därför att det handlade faktiskt om ett ärende där man hade fällande dom i tingsrätten, friande dom i hovrätten där åklagaren valde att inte överklaga domen till Högsta domstolen, men detta gjordes då enbart utav målsäganden, alltså den överlevande kvinnan i det här dramat tillsammans med då sin eller sina advokater, där jag vet att en av advokaterna var väl Ia Sveger som inte egentligen alls är straffrättare utan jobbar väldigt mycket med familjerätt och sådär. Det var ju en av de detaljerna i det här målet som gjorde att det då 2015 fick rätt stor uppmärksamhet i varje fall i vår värld och i till exempel dagens juridik att det här var ett ärende som så här, enkom i Högsta domstolen både överklagades, fick prövningstillstånd och sen avkunnades dom efter en process där någon åklagare inte ens hade varit närvarande.
Vi får se hur det blir med det här i slutändan, om det blir någon debatt eller inte. Låt oss återkomma till detta framgent i så fall. Nu, Stefan, ska vi prata om en gammal bekant. Claes Friberg heter han. Han var Säpo-chef, han har varit polischef och nu är han frifräsande konsult, höll jag på att säga. Men han är en egenföretagare som har startat en stiftelse. Han är debutförfattare. Han har precis skrivit en bok som heter Särskilda händelser. I den så skriver han väldigt mycket om ledarskapsfrågor. Men han lanserar också en teori om en så kallad nollvision för rekrytering av unga till kriminella nätverk. När jag pratade med Claes Friberg förra veckan så sa han att han har själv varit med under utvecklingen av den så kallade nollvisionen inom trafiken, det vill säga att alla ska sträva mot målet att ingen ska omkomma i Sverige i trafikrelaterade olyckor. Han tror att om man kan samlas kring en sån vision när det gäller rekrytering av unga till kriminella gäng så skulle man kunna utlösa en väldigt stark kraft, en väldigt stor energi och få människor från olika delar av samhället att samverka mot ett gemensamt mål. Vad tror du om det här, Stefan? Är det möjligt att genomföra?
Ja, alltså, friskt vågat är hälften vunnet som det brukar heta. Och det är väl så med Claes Friberg som, jag menar, som du själv säger, han har en lång bakgrund. Till att börja med ska vi säga att han är en av den gamla typens polischefer, alltså med en jurkand i botten som sedan har gått den här då existerande polischefskarriären, som var en flerårig utbildning för jurister för att kunna bli just högre polischefer på den tiden då det enligt lag krävdes att polischefer från polisintendent och uppåt faktiskt hade en jurkand i botten. Och därefter har han innehaft en rad positioner som chef och ledare, bland annat som chef för länskriminalen i Göteborg, länspolismästare i Göteborg, regionpolischef i Västra Götaland, chef för rikskriminalen och sedermera chef för säkerhetspolisen. Så han har ett gediget underlag när han pratar om ledarskap och vad man kan genomföra genom ledarskap ner i organisationen i rent operativa termer naturligtvis. Och det tycker jag är det intressanta med Claes Friberg och den här boken, att han så att säga lyfter fram ledarskapsfrågorna på ett sätt som inte alls brukar göra så mycket i debatten. Visst brukar man säga att det är en ledningsfråga, och det är ju allting är ju ytterst en ledningsfråga när någonting håller på att gå åt pipsvänge, va? Men genom ett polisiärt handfast ledarskap så kan man faktiskt driva igenom då visioner som i vart fall syftar till att det ska finnas nollfall av vad det nu må vara, men som av praktiska skäl till följd av att världen ser ut som den gör aldrig kommer kunna nå den där nollan, men det går i alla fall att kämpa i den riktningen, och det tycker jag att en sån som Claes Friberg faktiskt ska ha all heder utav.
Men tror du att det skulle kunna vara rätt väg att gå? Tror du att det är liksom, det är något sånt som måste till för att vi ska kunna stoppa rekryteringen av unga till kriminella gäng? Eller är det liksom en flummig idé som låter bra på pappret men som är omöjlig att genomföra? Enligt Claes Friberg så har det åtminstone funkat ganska bra när det gäller trafikolyckor. Att det faktiskt är någonting som man har intresseorganisationer och polisen och andra delar av samhället som samverkar kring den här visionen. Att vi ska ha säkra vägar. Folk ska inte omkomma i trafiken. Vi ska inte ha rattfyllerister ute. Vi ska inte ha drograttfyllerister ute. Folk ska ha körkort och så vidare.
Ja, alltså, ja och nej. Alltså, det är klart att det är isolerat så är det ju en snömos. Isolerat så är det ju bara att sjunga för änglarna och prata om nollvision när det gäller då till exempel rekrytering av gängkriminella. För att det inte bara ska bli en ska vi säga snömos då, så krävs det ju i princip två saker. Först naturligtvis en analys av hur ska vi komma till rätta med det här och vad är de viktigaste orsakerna till att vi inte har noll rekryteringar till gängkriminella idag, och därefter krävs då ett operativt arbete. Det är inte på något sätt annorlunda än i andra sammanhang. Det behövs en strategi, det behövs en taktik och det behövs ett operativt arbete för att genomföra det. Men om man missar ett av de här leden så blir det pannkaka av allting, och därför så tror jag att det är viktigt just med det här ledarskapet som ska genomsyras från i det här fallet numera polischefen och rikspolischefen Petra Lund, från den strategiska nivån tillsammans med hennes regionpolischefer och sen neråt i organisationerna i de olika regionerna på polischefsnivå och sen ytterst ner till den operativa nivån på både kriminalavdelningar och naturligtvis även på den utryckningsverksamhet som finns i yttre tjänst. Alltså, men det kräver också sin kvinna att genomdriva
det här. Men missar man inte lite det civilsamhället här? Nu pratar du om isolerat ledarskap inom polismyndigheten, men finns det inte en risk att vi i all den här repressiva verkligheten som vi lever i just nu fokuserar alldeles för mycket på polis, åklagare, rättsväsende, lagstiftning som ska stävja kriminalitet, men missar att fånga upp de här individerna som trots allt kanske är på väg in i ett kriminellt nätverk, men som civilsamhället, beroende på vad man arbetar med, fritidsgårdar, idrottsföreningar, bostadsbolag, vad det nu kan vara, skulle kunna hjälpa till med?
Ja, det är klart att det är så. Det vet vi, allting från arkitekter som ritar stadsmiljöer som inbjuder till knarklangning, att det inverkar på sånt här. Men nu handlade det mer om Claes Friberg och hans arbete i polisiär tjänst, va? Och ja, ibland så kan jag känna i de här sammanhangen att det är naturligtvis korrekt att alla dessa samhällsinstitutioner som samverkande skulle kunna nå bättre resultat än bara en av samhällsinstitutionerna. Men ibland kan jag också känna att det finns en baksida på det, nämligen att delat ansvar är inget ansvar. Det vill säga den som trots allt är ytterst ansvarig för att motverka och beivra brott, det är ju trots allt polisen. Och om de sen får ett gott stöd i detta ifrån allt från kommuner och för den delen, som jag själv nämnde, arkitekter, stadsplanerare till skola och annat som kan komma in på tidigt stadion, så är det jättefint. Men man måste nog ändå utifrån ett ansvarsperspektiv se vem som har ansvar för vad. Och det kanske ingår i en sån här analys, alltså den taktiska delen av möjligheten att genomföra en sån här strategi rent operativt. Man kanske får göra så och säga så att här borde polisen samverka med dem och dem, och här har skolan ett stort ansvar och så vidare. Det här är inte någonting som jag alls utger mig för att vara någon speciellt kunnig människa på, men det låter inte i varje fall helt orimligt att det skulle kunna fungera så.
Nu ska vi prata mened, Stefan. Vi har på Dagens Juridik rapporterat om ett brottmål där en kvinna döms för mened. Hon hade gjort iakttagelser i samband med ett mord eller ett mordförsök. Hon lämnade uppgifter till polisen i polisförhör, bland annat om en cykel som hon hade sett, och jag tror även rörelser i ett buskage eller prassel i ett buskage eller något liknande, samt även att hon hade hört en hög smäll. Hon skulle sedan höras som vittne under huvudförhandlingen i det här mordmålet, men inför förhöret i tingsrätten så tog hon kontakt med både domstolen och åklagaren och sa att hon inte ville vittna. Hon dök inte heller upp när hon skulle avlägga vittnesmål, men efter att tingsrätten hade mer eller mindre, tror jag, hotat med att hämta henne, så kom hon till slut till domstolen och inställde sig samma eftermiddag för det här förhöret. Hon avlade vittnesed, som man då ska göra, och sen förnekade hon bestämt att hon sett någon cykel eller hört några smällar. Hon tog alltså mer eller mindre tillbaka alla de uppgifterna som hon hade lämnat i de här polisförhören. Hon kom senare att åtalas för mened, och hon berättade då att hon hade tagit tillbaka de här uppgifterna eftersom hon kände stark rädsla över sin och sina barns säkerhet och därför då lämnat de här osanna uppgifterna. Det här blir ju någon form av moment 22, Stefan. Det har pratats mycket om hur viktigt det är att kunna använda iakttagelser som folk har gjort och lämnat i polisförhör som bevisning i domstol. Jag tror att den möjligheten finns mer eller mindre på plats just nu, men det kan ju också bli väldigt rörigt när man använder den typen av uppgifter, och så har vi en person här som fruktar för sitt liv och som då trots allt ska behöva få de uppgifterna så att säga upprullade framför öppen ridå under en öppen domstolsförhandling.
Ja du, det här väcker frågor av inte bara principiell utan närmast existentiell natur, tycker jag. Det här är alltså en fullt laglydig medborgare, den här kvinnan, som domstolarna, ska jag säga, både tingsrätten och hovrätten också slår fast att hon med fog eller med jag minns inte exakt hur man uttrycker det här, va, att hon har haft med rätta känner en rädsla, stark rädsla till sin egen säkerhet, därför att det är ett sånt, den typen av mål. Att det slutar med att hon får krypa in på kåken på 3 månader för att hon då snarare värnar sin familj och sin egen säkerhet än principen om vittnesplikt, stämmer ju till stor eftertanke. Och varför har det då blivit på det viset? Jo, därför att vi anser att det är så viktigt att vittnen faktiskt inställer sig, och ska vi också säga därför att man i någon mening har ansett från lagstiftarens sida att om det finns en vittnesplikt så kan man då också så att säga skylla själva vittnesmålet på vittnesplikten och rättsstatens principer snarare än på den som avlägger vittnesmålet, det vill säga den som då möjligtvis åker in på finkan till följd av ett vittnesmål ska så att säga vara förvissad om att det här är egentligen staten som har tvingat den här människan att prata och ingenting annat. Sen är det också intressant, jag noterar ju att hon får ju då villkorlig dom och dagsböter i tingsrätten, men 3 månaders fängelse utav hovrätten, som tycker att man inte kan bortse från att det ändå är ett så pass allvarligt brott som mened är. Och då slår det mig att de här 3 månaderna som hon nu får avtjäna på kåken hade hon kunnat avtjäna i häkte, och därmed inte gjort sig skyldig till ett brott som hon hade behövt dömas för. Därför att det är den maximala tiden som en domstol kan besluta att en person som vägrar avlägga vittnesed eller vittna faktiskt kan få tas i förvar genom då häktet som institution. Och då hade hon inte dömts för ett brott utan bara inom citationstecken fått vistas på häkte i maximalt 3 månader eller som det står i rättegångsbalken så länge målet pågår i domstolen. Så att det är faktiskt så att det finns inget straff på att vägra vittna annat än att man då kan sättas in på häkte under 3 månader. Men det finns ett straff upp till 8 års fängelse till och med på att ljuga under red. Och det här stämmer också till en viss eftertanke.
Ja, alltså ursäkta. Dels så tänker jag att som sagt den här situationen blir ju väldigt komplicerad för man kan ju ha väldigt stor förståelse för en person som känner just rädsla för både sin egen och sina barns säkerhet om man ska lämna uppgifter i till exempel ett mål som rör personer som är yrkeskriminella, medlemmar i något nätverk eller något liknande. Samtidigt så är det precis som du säger, vi har ju bestämt oss för att se väldigt allvarligt på människor som lämnar felaktiga uppgifter efter att ha avlagt vittnesed, så på så sätt är det väl inte orimligt att hon döms i 3 månader fängelse. Men en fråga att ställa sig är ju, är det här ett klockrent case för de som förespråkar ett system med anonyma vittnen till exempel? Hade den här situationen kunnat lösts genom att den här kvinnan fick vittna anonymt? Jag är inte så säker på det, men jag känner ändå att det skulle kunna vara applicerbart på ett sånt här mål.
Ja, det skulle säkert kunna vara. Absolut. Frågan är då om ett vittnesmål som det här skulle ha den betydelse eller framförallt få den vikt som skulle krävas om hon hade varit anonym. Det har ju nämligen undersökts väldigt tydligt egentligen i alla utredningar som har genomförts kring anonyma vittnen och inte minst ifrån den praxis som vi har ifrån bland annat Europadomstolen att visst, det är okej med anonyma vittnen men de kan inte tillmätas samma bevisvärde som om de hade vittnat och det hade varit kontrollerbart så att säga vem den här människan var och så vidare. Så att där kanske man då hade tappat i den änden utav det här då åtalet för mord som det nu handlar om. Sen är det lite spretigt tycker jag. Det framgår på vissa ställen att hon har lämnat uppgifter som i sig hade kunnat leda till en annan utgång av målet. Men det sägs också på ett annat ställe att det inte har påverkat målets utgång. Så att det där är lite spretigt och man kan ju fråga sig då. Alltså, tingsrätten skriver ju att hennes agerande har så vitt framkommit inte påverkat utgången i målet, alltså det mål som hon vittnade i. Ja, då kan man ju ställa sig frågan, varför skulle hon överhuvudtaget vittna då? Om hennes agerande, det vill säga att hon inte ville berätta någonting, inte har lett till någonting eller att det skulle kunna ha lett till något om hon berättade. Ja, det blir lite oklart här. Man kan fråga vilken värde hon egentligen hade som vittne i det här sammanhanget. Hon är ju...
Ja, men jag tycker också att man kan ställa sig frågan, det här tycks ju vara en människa som har ett liksom stort civilkurage som lämnar de här uppgifterna, som jag vet inte om hon själv har ringt till polisen och lämnat uppgifterna eller om hon har liksom blivit förhörd för att hon har bott i närheten av det här brottet och sådär. Men om man tittar på det här systemet med anonyma vittnen som ju är liksom omgärdat av ganska mycket om och men grejer. Det är liksom inte bara så att man säger att hej, jag vill vittna anonymt och så vidare och sen så får man göra det. Då kan man fråga sig om hon hade känt till att hon hade kunnat vittna anonymt, hade hon då gjort precis som hon gjorde nu, det vill säga kontakta polisen eller ställa upp på förhör, lämna uppgifter, eller hade man mot vetskapen om att det kanske inte går att få vittna anonymt i slutändan inte lämnat de här uppgifterna som hon trots allt lämnade. När i processen måste man liksom komma med den här ansökan om att man ska få vittna anonymt? Ska man göra det redan innan man lämnar uppgifter i ett första förhör? Alltså, jag kan ju tycka när man tittar på det på det sättet känns det inte helt klockrent hur det här systemet ska fungera.
Nej, det kan man säga. Det har vi pratat om ett stort antal tillfällen i den här podden utifrån olika utredningar som har presenterats, inte minst justitierådet Stefan Johanssons utredning som ju var den första och kanske mest omfattande i det här slaget, eller den allra första var det ju inte för det har utretts gång på gång i Sverige, men i varje fall i den här tidseran utav diskussioner kring vad anonyma vittnen har för och nackdelar.
Men nu har vi ett bra case här. Det här är ju ändå ett bra exempel där man kan liksom testköra metoden lite.
Och sen har jag även Fredrik Wersäll som kom med ett nytt förslag här om hur det skulle kunna gå till. Och det väckte ju också en hel del diskussioner om till exempel att domaren som dömde i målet likväl skulle vara okunnig om och fick icke känna till identiteten på ett vittne som vittnar anonymt. Och på det sättet nollställas i förhållande till försvaret och så vidare. Så att det blir väldigt mycket konstiga diskussioner som med all rätt är svåra frågor att svara på vad det får för effekter. Men det är inte lösningen på alla världens problem just nu att kunna kalla vittnen och vittna anonymt. Därför att, än en gång, och det understryks i alla utredningar, att det här kommer bli aktuellt i ett mycket, mycket litet fåtal fall av alla de vittnesmål som avläggs årligen i svenska domstolar. Och att det bara kan bli aktuellt under väldigt speciella omständigheter. Dessutom så är det naturligtvis så att den typen av vittnen som många gånger är aktuella i sådana här mål, dock inte i just det här fallet men i andra sammanhang, nämligen vittnen som där det redan står klart vem vittnet är för att de ingår i samma grupperingar eller umgängeskretsar eller familjer som bor i samma bostadsområden och så vidare som de som är åtalade, och då kan det inte vara aktuellt att låta dem vara anonyma eftersom de som är åtalade redan vet vilka de är sannolikt, som det påpekas också i ett par av de här diskussionerna som har kommit fram. Men just i det här fallet...
Men jag tänker så här, kan det här också, just det här målet, kan det också visa på problematiken med att man så att säga åsidosätter, nu har möjligheten att åsidosätta delar av den här omedelbarhetsprincipen, eftersom att om den här personen då lämnar uppgifter i tidigt förhör som man sen inte så att säga vill ska komma fram i en förundersökning eller användas i en huvudförhandling, så är det då redan för sent. Låt säga att det skulle vara kanske polisens viktigaste uppgifter som den här kvinnan hade lämnat i ett första jättekort förhör när polisen står i hennes dörröppning och ställer några frågor och hon kanske är chockad för hon har hört det smälla någonstans eller sådär. Och sen så känner hon efter ett tag att nej, men jag vill inte medverka i den här utredningen. Då kommer ju varken en åklagare eller polis, om det är liksom ett nyckelvittnesmål, att inte vilja använda det under huvudförhandlingen.
Ja, det där väcker ju den frågan. Alltså, vi har ju till Sverige samma möjligheter som utom många andra länder att till exempel avlägga ett vittnesmål inför domstol under förundersökning. Och det har ju föreslagits som möjlighet att det så att säga skulle ha samma då innebörd som att vittna senare i en huvudförhandling. Och det kanske är lugnare och lättare att avlägga ett vittnesmål då, ungefär som man gör för polisen, än när huvudförhandlingen väl är i full gång. Och det skulle ju kunna få en... Ja, jag vet inte. Det kan jag tänka mig att det skulle kunna vara en lösning på det här. För det intressanta med syftet bakom bestämmelsen om att bara det som då enligt omedelbarhetsprincipen framförs under huvudförhandlingen får läggas till grund för domstolens dom, det är ju att man vill exkludera ens misstanken om risken för att ett vittne har på ett eller annat sätt manipulerats eller kanske till och med förletts eller tvingats till att säga någonting i samband med ett polisförhör. Därför att det vet vi att historien förskräcker, och att vi har länder i världen där vad som sägs i polisförhör inte alls har tillkommit på det sätt som det fria sätt som ett vittne då i domstol har en helt annan möjlighet att framföra, eftersom förhandling vid domstol ska vara som bekant offentlig, va, enligt svenskt vidkommande och enligt svenska regeringsformen.
Stora frågor har vi diskuterat idag, Stefan. Både bevisvärdering och juristbranschens framtid. Och vi har pratat om nyrekrytering av unga till kriminella gäng. Och sen så har vi pratat om den här frågan om mened och anonyma vittnen och omedelbarhetsprincipen. Och vi har täckt ett stor del av hela det straffrättsliga området. Ja,
ja, och mina SAS-aktier ska vi inte...
Mina Telia-aktier.
Och dina Telia-aktier. Så vi har varit inne på finansrättens område också här faktiskt.
Ja, under tiden vi har pratat så har det också kommit ett pressmeddelande från Hans Majestät Konungen som nu har beslutat om ordensförläningar för exceptionella insatser, noterar jag här. För första gången på närmare 50 år så har de kungliga riddarordnarna nu tilldelats svenskar för exceptionella insatser. Så det är några stycken här som har fått fina, fina ordenstecken. Det är lite häftigt.
Du har inte hunnit gå igenom dem som får bära fina
sidor. Jag kan väl säga, om vi struntar i de militära utmärkelserna då, kungliga svärd, så kan vi säga att de båda Nobelpristagarna Svante Pääbo och Annel Lier får, de blir kommendörer med stora korset av Kungliga Nordstjärneorden för sina utomordentliga forskningsinsatser. En tidigare tredje ambassadsekreterare som heter Katarina Wingren får, hon blir riddare av samma Nordstjärneorden för avgörande engagemang i samband med svenska internationella fredsinsatser i Mali. Och sen får samtliga medlemmar av den ganska kända gruppen ABBA, nämligen Benny, Agneta, Annifrid och Björn, får, de blir kommendörer av första klassen i Kungliga Vasaorden. Så, det var inte så dumt.
Vad tycker du själv om det här ordensväsendet som ni har?
Jag tycker att det är ett väldigt, väldigt fint sätt att uppmärksamma exceptionella insatser av oss medborgare i det här landet. Jag kan inte förstå varför vi inte har haft det här på 50 år. Det är väl jättetrevligt.
Vem är det som ska besluta om detta? Och
det finns nog ett sånt ordenskansler, finns det ju en, och så finns det något sånt ordensråd, tror jag. Jag tror att vem som helst bara kan anmäla vem som helst.
Ja, men då så, William, då har vi stora förutsättningar åtminstone att bli nominerade, och bara att kunna skriva det i sitt CV att jag har varit nominerad till att bli, vad heter det, kommendör av första graden för i svenska Nordstjärneorden.
Vasaorden eller Nordstjärneorden.
Ja, ja, du ser. Det här, det kan vara något. Det kan vara något.
Vi kanske inte ska, kan vara något.
Vi kanske inte ska ta ut någonting i förskott här, du och jag. För exceptionellt fina poddavsnitt avseende svensk juridik kanske.
Exakt. Ni har lagt ner så fruktansvärt mycket tid och ändå haft så fruktansvärt få lyssnare, så ni kan få en medalj istället. Ja, vi får se. Vi kan väl, det kanske är någon lyssnare som vill nominera oss. Eller som har nominerat sin chef, kanske man kan få bättre lön nästa år. Vi får se. Vi säger stort tack till er alla. Och så säger vi hjärtligt välkomna tillbaka nästa vecka för ett citat extra, slutcitat, fullspäckat påskavsnitt som vi kommer släppa på långfredagen. Vi hörs då, Stefan.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.